Podplay.
Då säger vi hej och välkomna till Mord mot mord, en true crime podcast i den goda true crime podcast familjen.
Exakt. Av oss, Anna och Karin.
Av oss, Anna och Karin, som är från vår egna lilla familj kan man säga. Din och min alltså.
Det kan man säga.
Ja. Du, ska vi börja med att direkt säga vad vi måste säga?
Ja.
Och
ja.
Det är väl nästa vecka nu? Är det nästa vecka
Precis.
Vi är på?
Det är nästa vecka.
Ja. Vill du säga?
Då kommer vi att börja med en ny släppdag. Eller nej, så här. Då släpper vi på onsdagar i en ny poddplattform, nämligen Podplay. Och då det du behöver göra är att ladda ner Podplay-appen, göra ett konto som är helt gratis. Och då kan du lyssna på oss på onsdagar. Annars kommer du kunna lyssna på oss på torsdagar i alla andra, på alla andra podcast-plattformar.
Exakt, varenda en, precis som vanligt. Men vill man ha oss på onsdagar så är det Podplay-appen som gäller.
Exakt, och som jag sa förra veckan, och det tåls att säga igen. Jag gillar den, jag tycker den är toppen. Appen,
kolla,
alltså,
då har ni vår podd. Då har ni dumt. Alltså verkligen, men nästan framför allt appen.
Det kommer förhöja upplevelsen av att lyssna på oss.
Ja, men bra. Det känns bra tycker jag. Då har vi sagt det. Var det något mer sånt vi behövde säga?
Jag tror inte det, va?
Det var typ inte det. Och just det, och där kan vi återigen trycka på att det är helt gratis. Det är inte det att vi kommer lägga bakom en betalvägg. Det är helt gratis, men måste bara skaffa ett konto.
Exakt.
Jag har redan sett lite missförstånd kring det nämligen.
Ja, nej precis. Det kommer fortsätta att vara gratis.
Ja, exakt.
Precis som idag.
Precis. Bra, då tycker jag att vi har avklarat våran business. Så nu lägger vi på.
Let's have fun.
Yes, let's have fun. Hur är det med dig? Du låter lite som jag tänker mig att jag låter på rösten. Det vill säga att du är lite hes.
Som att jag har börjat röka jättemycket. Det har jag inte. Nej, men jag är lite hes. Jag har ju varit förkyld i 2 veckor och det har satt sig lite på stämbanden.
Hur känns det?
Ja, men typ lite sexigt, eller?
Alltså, du låter typ ganska sexig.
Jag typ tror, alltså, jag typ tänker att jag är det också. För jag har ju ingen ganska high-pitched voice annars.
Fast jag, nu lät det som att jag inte tycker om din andra röst. Din vanliga röst.
Ja.
Och det vill jag verkligen säga, det gör jag inte. Det vill jag verkligen säga, det gör jag. Men det var en annan upplevelse nu bara.
Ja, kul.
Ja, och det är alltid kul med en
Det är
upplevelse.
Alltid givande.
Ja.
Nej, men jag tror att du gillar min röst så mycket som vi pratar med varandra.
Alltså, en av mina favoritröster. Det låter som att du trodde inte på mig. Nej. Så mycket som vi pratar med varandra.
Hur mår du då?
Jag mår bra, jag är hos min mamma.
Ja, så mysigt.
Ja, det känns väldigt mysigt. Just nu sitter jag i övernattningslägenheten i hennes liksom lägenhetsområde. Och den är jättemysig, för att man liksom bor... Det känns lite som att man bor uppe bland träden. Det är liksom ett bostadsområde som är byggt i verkligen skog, typ.
Vad härligt.
Och det här är liksom byggt en våning upp, så att det känns som att jag är i ett... I en koja helt enkelt. Och det är ju underbart.
Men vadå en våning upp? Är det ingenting en våning ner då, eller vadå?
det vet du. Det här är en av de svåra sakerna man kan göra i livet, är att förklara det här bostadsområdet. Det är liksom byggt på pelare i skogen. Och i en slänt liksom.
Okej,
och så min mamma bor, om man säger så, en våning ner. Hon bor också verkligen i skogen. Men jag är liksom, i den här lägenheten så är man upp en våning till ovanför alla husen.
Jag fattar. Intressant.
Ja, det är väldigt, men det är liksom, ger mig en sån, det känns väldigt mysigt att vara bara me and the trees.
Det gillar man ju.
Ja, det gillar man verkligen. Så nu sitter jag här och dricker kaffe och det känns mysigt. Det känns väldigt mysigt att vara med min mamma. Hon har köpt en väldigt väldigt gullig filt till mitt barn.
Mysigt.
Hon verkar vara, än så länge, var väldigt mycket inne på att ge henne såna här liksom sovattiraljer. Så hon har fått en jättegullig kossa som hon kan sova med. Och en jättegullig filt. Och det känns väldigt, väldigt härligt. Så
härligt.
Att, jag mår bra. Jag känner mig super, super stressad över att få ihop mitt manus idag. Så jag hoppas att det ska vara värt det. Alternativet var att det inte skulle vara något manus. Så att på så sätt kommer det absolut vara värt det.
Jag tror att det kommer vara toppen. Tack. Jag tror verkligen det kommer vara toppen som alltid.
Tack hjärtligt, jag tror att ditt kommer vara toppen. Som alltid.
Det är verkligen inte det. Men vi kommer köra ändå.
för det bestämde vi oss för 3 år sedan för att göra. Och exakt. God damn it, we're sticking to it.
Ja, och om det är något vi är, så är det plikttrogna.
Alltså, vet du vad vi är? Slitvargar.
Alltså, det är, jag är ju verkligen inte det.
Det är det ju
alltså,
visst. Tyvärr,
nej, men alltså så här, det här är en av våra tvistar som vi ofta återkommer till i min och Oscars relation.
Okej.
Okay. Att han typ tycker att jag är en quitter lite.
Nej, det tycker jag inte. Jag vet vad, nu ska jag berätta för dig. Jag har arbetat med dig under många års tid.
Okej, okay, ja, men på jobbet är jag inte en quitter.
Nej, du är en slitvarg. Oh, men vad fan, vart ska man få quitt om inte i sitt privatliv?
Faktiskt. Och jag vill bara få gnälla ibland när jag är förkyld och sånt.
Ja, du är, vet du vad, jag ska säga att du är en gnällig slitvarg. Alltså, du gör grejen. Men du kanske kommer klaga lite på tiden. Men du vet ju vad jag känner för gnäll. Att jag tycker, jag tycker att det har oförtjänt dåligt rykte.
Alltså jag håller med. Alltså för det är så här, när jag gnäller, det är inte att jag vill att någon ska hjälpa mig nödvändigtvis eller så här. Jag vill bara få det sagt att jag tycker någonting är jobbigt.
Jag vet, och jag tror att för mig när jag väl insåg att det var bara att du ville få det sagt och att du inte förväntade dig att jag skulle hjälpa dig med någonting.
Ja. Då kan du bara släppa det. Det bara rinner av.
Ja, då kändes det helt annorlunda. Vet Oscar om det? Att du inte förväntar dig.
Jag försöker säga det hela tiden. Något. Du behöver inte hjälpa mig.
Jag vill bara klaga lite. Man måste ändå förklaga lite.
Ja, men för vissa förstår typ inte att det kan underlätta och säga så här, fan, jag är så jävla trött, jag vet inte om jag ska orka. Och när man bara sagt det då orkar man.
Det är verkligen sant. Fan, jag ser verkligen fram emot din självhjälpsbok.
Ja, den kommer om 1 år. Jag ska bara hitta ett förlag som vill ge ut den.
Bra. Och en barnvakt till Sigrid.
Ja.
Ja, bra.
Okej, så den här veckan så kommer jag att göra ett tips från en läsare.
En läsare? en läsare av dina
självhjälpsbok.
Redan?
Ja,
det är
hon
alltså
har fått
från
läsa råmanus. Från en lyssnare.
Ja.
Och det är inte alls ett sånt fall som jag brukar göra. Så att, för vi ska bakåt i tiden. Och ännu längre bak i tiden än vad du brukar vara.
Va? Vänta. Ska vi typ så? Ska du göra Bokstensmannen?
Vi ska hela vägen tillbaka till 1500-talet.
Åh, jävlar.
Mm. Och trots att det här är ett sånt gammalt fall så finns det typ alltså väldigt väl dokumenterat för att vara på den tiden. Så att, men som det är då med alla gamla fall. Och framförallt då, kanske det här gamla fallet som är 500 år gammalt, så kanske man ska ta sanningshalten typ med en nypa salt.
We always do.
Och majoriteten, eller allt som man vet om det här, är baserat på en text som är skriven någon gång då för hundratals år sedan, men som återfanns i början på 1900-talet.
Oh, wow!
Och då återpublicerades på engelska. För det var typ så här old Dutch skrivet på från början. Och sen så var det då en man som hette Augustus Montague Summers. Som då återpublicerade texten på engelska. Och med namnet då så här The Most Damnable Life and Death of Stubbe Peter.
Alltså jag måste säga att jag är så spänd. Får se vad det här är.
Och nu finns den här texten kvar i 2 uppsättningar på 2 olika museum i England.
Ja.
Okej, så dagens fall utspelar sig i Tyskland i närheten av Köln i en stad eller en by som heter Bedburg.
Som Bedbugs?
Ja, nästan. Fast med ett R innan G. Och historien kommer kretsa kring en man då som heter Peter Stump. Och hans namn figurerar i lite olika former. Som den här originaltiteln då var ju Stube Peter. För det är då nämligen olika varianter på Stump. För han hette nog kanske inte så egentligen från början. Utan jag tror att namnet kommer från det faktum att han saknade sin vänsterhand.
Ah, okej. Okay. Jag fattar. That's problematic, hörni, 1500-talsgänget.
Verkligen. Men ja, så det handlar då om den här man, Peter Stump. Mm. Och trots avsaknaden av vänsterhand så verkar han typ ha varit en ganska framgångsrik bonde av något slag. Han har gott om pengar och är så ganska välkänd i trakten, eller vad man ska säga. Han har två barn, en son och en dotter, men han är ensamstående. För deras mamma, alltså hans fru, verkar ha dött tidigt i barnens liv. För han beskrivs som enkeman i alla texter. Så långt så låter ju bara allting som ett vanligt 1500-talsliv.
Ja, sorgligt. Misär, precis som misär. Allting var då.
Men mellan 1564 och 1589 så har byn Bedburg blivit plågad av hemska överfall och mord. Och offren är inte bara människor utan det är också boskap av olika former. Flera, framförallt kvinnor då, som jag förstår det, försvann under de här 25 åren. Och byborna i Bedburg hittade olika kroppsdelar och inälver runt om i byn. Mm. Och den här bestialiska karaktären på överfallen och morden får byborna att tro att det kan vara en varg som ligger bakom det.
Det här är som mitt varulvsfall.
Mm.
Där de också kom fram till att det kan vara en varg. Kan vara.
Ja.
Ja, spännande.
Och tydligen så är det då, det här liksom förstärks då av information som kommer från en grupp barn. För tydligen så var det då något varglikt som har rusat fram till en grupp barn och tagit en flicka och försökt bita henne i halsen men misslyckats för att hon hade, du vet, en sån här hög krage typ på sin
just så. Ja, men vargar kan inte bita igenom sådana. It holds up in court.
Exakt. Mm. Så hon skriker och skriker och skriker så här och blir då räddad till följd för att hennes skrik då har lockat till sig ett gäng kor som kommer rusande och skrämmer bort det här som har överfallit henne.
Alltså vet du vad? Jag vill inte roasta barn, men är de så bra vittnen? Inte nödvändigtvis.
Det vet man ju inte. Alltså, nej. Inte nödvändigtvis. Och man vet ju också hur en grupppsykos blir. Såg du vad det var? Alltså det var kanske inte grupppsykos.
Och sen men... så ju lite. Och det var en varg. Och så bara, men vilken tur att de här goa korna kommer och räddade oss.
Ja.
Ja.
Men så var det i alla fall. Eller så sägs det att det var i alla fall. Så fast beslutna om att få ett slut på det här ger sig ett gäng män ut på jakt för att stoppa vargen. Och jag tänker mig att det är som den scenen i Skönheten och odjuret, vet, när det är så här, varje tand i hans mun är en huggtand. Na, 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 na.
Det var ju det.
Ja.
Alltså den måste vara baserad på det här.
Alltså typ att den kanske är
den låten.
Vet du vad jag också började tänka på när jag tänkte på den scenen? Mm. Kommer du ihåg när du och jag skulle gå och se otecknade Skönheten och odjuret på bio?
Ja.
Och vi sprang och vi bara, gud vi hann. Och så bara, våra platser finns ju inte. Ja, men vi sätter oss här och sen så har vi gått in på fel salong.
Det här är ju,
eller fel biograf.
Det här är ju ett av dina stora trauman. Alltså,
ja, men det,
för att det var du det, som organiserade det.
Ja, och det blev så fel.
Men det gick ju bra.
Det gick ju bra, men det var ju så konstigt att jag hade liksom... gjort så konstigt. Men, också konstigt att han som rev våra biljetter släppte in oss. Nej,
hur många tror du det var som skulle gå och kolla på den otecknade Skönheten och odjuret på engelska mitt på dagen?
Det var väl vi och två andra. Typ,
ja,
sånt.
Två andra tjejfreaks.
Exakt. Mm, yes. Men ja, det var i alla fall mysigt. Men ja, så det. Tänker jag att det var i alla fall.
Yep.
Så de ger sig ut och så får de upp spår. Något slags spår. Men när de kommer fram så kan de inte tro sina ögon. För den de hittar är ingen mindre än Peter Stump. Och alla blir ju helt chockade såklart. För det första så trodde man ju inte att det var en människa som gjorde det här, som låg bakom de här dåden. Och för det andra så var ju Peter då typ en omtyckt man i staden. Så det verkade så här helt otänkbart att han skulle kunna vara ligga bakom någonting. Uh-huh. Däremot så skulle det visa sig att vissa av männen som var med i den här mobben berättade när de kom tillbaka till byn att de hade sett hur Peter förvandlades från en varulv till en man när de kom fram och kom på honom.
Japp.
Mm. Så du vet, där börjar snacket. Och jag vet inte, alltså, när de har kommit på Peter då, jag antar liksom mitt i någon skit som han håller på med. Det framgår inte av den här källan som finns. Men jag antar att han gör någonting när de kommer på honom. Alltså någonting farligt.
Mm.
Så då plockas han in av typ polismyndigheten kanske i Bedburg. Polisen helt enkelt.
Landsman.
Ja, det är typ någonting sånt.
Yeah.
Och förhörstekniken på 1500-talet skiljer sig lite från dagens förhörsteknik, vad jag kan i alla fall tänka mig. För när man plockas in på förhör på 1500-talet kan man vara ganska säker på att man kommer få utstå någon form av tortyr. Så förhörsledaren tar med sig Peter in i förhör och de tar med honom då till en så kallad sträckbänk. Nej. Där han ska publiceras, eller publiceras, alltså jag pratar inte bara på min bok.
Vi kommer behöva ha dig i sträckbänk för att du ska skriva klart den boken. You ja. Big old quitter.
Verkligen. Damn it. Där han ska placeras tills han börjar berätta vad det är han har gjort. Men de behöver inte ens påbörja sträckningen innan Peter börjar berätta om vad som har hänt.
Uh-huh.
Han berättar då att han redan som 12-åring har blivit intresserad av det okulta och av svart magi. Och genom sitt intresse så har Peter då kommit i kontakt med djävulen. Och när han har träffat djävulen så gör han som 20-åring en deal med honom.
Mm.
Dealen innebär att Peter säljer sin själ och då ska vara evigt trogen djävulen. Och djävulen såg Peter då som en spelare, eller vad man ska kalla det för, i den riktiga världen som kunde utföra illdåd åt honom.
Okej.
Okay. Och i utbyte då får Peter något av djävulen. Han får då ett slags bälte av honom. Ett bälte som enligt Peter själv och då enligt den här boken, får honom att förvandlas till the likeness of a greedy, devouring wolf, strong and mighty with eyes great and large, which in the night sparkled like fire, a mouth great and wide with most sharp and cruel teeth, a huge body and mighty paws.
Det låter som ju som vargen i Rödluvan.
Mm. Ja.
Alltså det är liksom såhär, varför har du så stor mun?
Mm, typ så.
Okej, men så det är alltså djävulen som har gett honom möjligheten att bli varg då helt enkelt.
Ja, ja. Så med det här bältet så har Peter då enligt honom själv fått möjligheten att bli varulv då av djävulen. Och när han tar av sig det så blir han sig själv igen.
Mm.
Så han berättar att han har haft det här bältet då i 25 år och haft möjligheten då att förvandla sig. Och under de här åren så har han ätit, hans main target har varit kvinnor och barn. Men när han inte har hittat den typen av offer som han vill ha har han även tagit då män och då boskap. Han berättar också att ett av hans offer faktiskt var hans egna son. Och totalt så erkänner han att han har under de här 25 åren mördat 14 personer, varav då en av hans egna son och 2 gravida kvinnor. Han berättar att han då även, ja, han beskriver hur han då har ätit sina offers hjärtan medan de fortfarande var varma. Och just hjärtarna beskrev han som de finaste delikatesserna. Och ingen hade som sagt då kunnat misstänka Peter att han var den skyldiga för det här hemska morden. Och under hela den tiden som han begick de här morden så levde han också på sitt liv som vanligt. Alltså han skötte om sin gård och sin familj och sådär.
Mm.
Och han hade ju då 2 barn, varav en son som han då mördade, men också en dotter. Som jag har sagt innan. Och enligt den här texten som finns så har han då också de kallar det för att han har en relation med sin dotter. Men han har då begått övergrepp på sin dotter. Och till följd har han då de fått ett barn. Han hade också en flickvän som överallt kallas älskarinna, men det tänker jag typ har att göra med att de inte var gifta, som hette Katrine Trompi. Och hon var tydligen världens snygging. För om henne har det då också gått rykten att ingen kan ju vara så snygg utan att det är något fuffens med det. Så byborna pratar om att hon antagligen var en ond ande förklädd som kvinna skickad till jorden av djävulen.
Då är man fan snygg.
Då är man verkligen.
Alltså, då är man jag tänkte så på. Snygg.
Kommer du ihåg den där filmen med Brendan Fraser och Liz Hurley?
Alltså, ja, Brendan Fraser har ju ett av de mest störiga jävla facen som finns.
Ja, det har verkligen.
Kan du beskriva mer om filmen, vad som händer?
Hon är nämligen djävulen och han säljer sin själ till djävulen.
Japp.
Och får sju gissningar.
Japp. Ja. Sju gissningar?
Nej.
Nu får du gissa sju gånger.
Sju önskningar. Jag tyckte den var jättekul i alla fall. När jag
kanske kolla om den går på bio någon gång.
Typ, då är hon en sån supersexig jävel. Då därför jag började komma tänka på det.
Alltså jag älskar hur din hjärna funkar. Det går alltid till någon sån oväntad film. Alltså Skönheten och odjuret var inte så oväntat. För jag vet om att det ofta går åt liksom Disney-håll. Och framförallt att det ganska ofta går till just Skönheten och odjuret. Men att det alltid är så. Kommer du ihåg när Brendan Fraser fick önska sig saker?
Jag har så mycket onödig information.
Nej, men jag gillar det.
Jag blir så trött på det.
Nej, jag tycker det är toppen. För jag minns ju liksom inte en enda grej. Så att det är toppen för mig. Jag gillar alltså, det med
jag
dig.
Kan ibland.
Jag gillar det. Det är också typ en av de sakerna jag gillar mest med min man. Att det liksom går att fylla i med så mycket.
Ja, men det är också, ibland blir man så utmattad. För folk typ tittar på honom som att man är dum i huvudet ibland också. När man typ säger sådana saker då.
Men Anna, vad är det för folk du umgås med?
Jag bara, det är typ alla.
Inte jag.
Inte du.
Okay. Och inte Brendan Fraser.
Nej, han uppskattar. Han är så jag är glad att vi har kommit. Kommer ihåg honom.
Okej.
Okej, så för hans brott döms då Peter till döden. Med honom döms också hans dotter och hans flickvän för att de då typ ska ha känt till det här och inte anmält det. Och, eller kanske till och med då hjälpt honom, sägs det då. Och Peters avrättning är en sån riktig 1500-tals rysare. Det finns ju ett gäng olika avrättningsmetoder som användes på den här sidan. Och jag hamnade på en sån lista, du vet. Och alltså, jävlar
när
de var sjuka back in the days, alltså. Peters avrättning är i alla fall, han spänns fast på typ ett jättestort vagnshjul. Och när han väl sitter där så använder de typ en järnklo för att nypa honom. Så att de typ så här nyper bort typ delar av hans kropp. Och innan han då till slut halshuggs till döds. Men nej,
det var liksom bara för grejen.
Ja, och innan de väl halshögg honom med ett svärd. Så misshandlades han också med en påk. För de ville säkerställa att de slog varulven ur honom. Så att den inte skulle kunna komma och härja tillbaka från det döda.
Just det. Ja, men bra. Det tycker jag ändå var bra. Safe, better safe than sorry.
Alltså 100%.
Ja.
Hans dotter och flickvän fick ju också dödsdom. Och de behövde inte gå riktigt samma vidriga död till mötes. Även om deras straff också är typ den största mardrömmen man kan tänka sig. De brändes på bål, som känns som en väldigt så här, kvinnoavrättning. Typ. Så det var då varulven från Bedburg, Peter Stump. Och jag menar, alltså, jag typ tyckte nog att varulvar var typ lika läskigt som vampyrer när man var liten. Men hade det här hänt idag så hade det väl kanske mer varit så att man gjorde en ordentlig psykiatrisk utredning av den här mannen. Att typ så här, vad han lidit av för tillstånd som får honom att typ tro att han är en varulv eller du vet så.
Ja.
Och det blir också väldigt konstigt när typ hela världen vid den här tidpunkten typ styrs av kyrkan och tror på såna här saker eller du vet så, att allt som inte typ är den religiösa normen typ avvisas som galenskap eller trolleri eller du vet så.
Exakt, att allting blir så här, allting blir svart magi av alltihopa så himla snabbt liksom. Och det här att det känns ju inte som att de var, man undrar liksom lite så här, vad var bevisen mot hans dotter? Idag hade hon ju också sett som offer.
Exakt, absolut. Och typ så här, vissa menar ju då att han kanske bara var ett offer typ för, du vet, kyrkan eller vad som helst i Bedburg, att de bara ville ha en scapegoat och så där. Han erkände ju allting till höger och vänster. Å andra sidan så erkände han ju inför att han skulle bli torterad.
Nej, det är inte superrättssäkert.
Det känns ju inte helt... Nej,
kosher.
Det känns ju inte som att det var helt ovanligt kanske med falska bekännelser back in the days.
Men det är ju något, alltså det är ju något intressant med just tortyr. Ett ord som jag tydligen har svårt att säga. För att det liksom är så här att just den grejen känns som en ganska ny insikt. Att man bara, ja ah, just det, men om vi torterar folk så kommer de liksom säga saker bara för att vi ska sluta tortera dem. Ja. Och det känns ju som att det borde någon ju tänkt på lite tidigare kan man tycka. Å andra verkligen. Sidan så känns det inte som att de brydde sig så mycket om de Nej. Avrättade fel person vid den här tiden.
Nej, de ville väl bara ha typ någon att skylla på. Ja. Och så är det ju fortfarande än idag typ, ganska mycket.
Det verkar verkligen som. Sant.
Men... ja, är det,
God damn it.
God damn it. Så det är väl i alla fall historien om Peter Stump.
Tack snälla. Stubbe. Vart har du läst den där texten då?
Jag har inte läst den i sin helhet. Jag var i England.
Du har varit i England och kollat på det.
Tog ut den.
Du hade på dig sådana fina handskar.
Precis. Det var på mitt förlag. De hade, jag kommer ju ges ut på samma förlag. Som den här texten.
Och också bara i 2 exemplar.
Ni får helt enkelt åka till samma museum och kolla på min bok.
Ja, kul längtar. Kul resa.
Nej, men jag läste en artikel på History of Yesterday som heter The Werewolf of Bedburg, skriven av Ben Kageyama. Jag har varit inne på Wikipedia. Jag har läst en sammanställning av avsnittet om Peter Stump på Dark History podcast. Och sen har jag lyssnat på avsnittet om Peter Stump på podden, från podden Those Conspiracy Guys.
Nice! Bra jobbat!
Tack!
John David McAfee föds den 18 september 1945 i Cinderford, Gloucestershire, Storbritannien.
Okay.
Han föds på en amerikansk militärbas, för hans pappa är från USA och stationerad där, och hans mamma är då britt, så att jag antar att de har träffats där helt enkelt. Och familjen kommer att flytta till Roanoke, Virginia, där John växer upp som liksom enda barn. Och hans pappa är alkoholist och väldigt, väldigt våldsam, så han slår både John och hans mamma under uppväxten. Men när John bara är 15 år gammal så begår hans pappa självmord.
Okay.
John kommer i sina tonår in på Roanoke College där han läser matematik, och samtidigt så skaffar han sig ett jobb där han säljer tidningsprenumerationer som dörrförsäljare. Och han bygger på det här jobbet enligt egen utsago a small fortune. Han gör det genom att typ lura folk. Han säger att de har vunnit en tidningsprenumeration, men de måste betala frakten och sen så eller portot, och sen så är liksom portot är hela vad hela tidningsprenumerationen kostar.
Men gud,
ändå
smart.
Han gör sin grej. Och pengarna han tjänar lägger han framför allt på alkohol, eftersom han då har börjat dricka rejält under sin college-tid.
Åh nej.
Och här börjar liksom ett liv som typ pendlar just mellan så här, beroende och missbruk och typ framgång och att han är liksom smart typ. För att, så att han... har då börjat dricka väldigt mycket, men trots det så börjar han läsa en PhD i mathematics på Northeast Louisiana State College. Men han blir utkastad därifrån eftersom han ligger med en av sina såna studenter. Liksom. Det verkar som att han senare gifter sig med den här kvinnan också. Men han blir i alla fall av med den här positionen, och istället börjar han jobba med att koda, du vet, såna hålkort.
Det här, nej, jag vet alltså, inte vad det är.
Men det är liksom, man använder dem i tidiga datorer, så att man matar in hålkort för att liksom få in data. Typ. Så det är liksom som en jättetidig datorlösning, kan man säga. Väldigt förenklat och säkert fel, och rätta mig inte. Säger jag inte till dig, utan till alla.
Nej, jag vet inte vad det är.
Nej, men det som är alltså att han börjar helt enkelt jättetidigt jobba med datorer. Men han får då sparken från det jobbet eftersom han grips för att han har rökt marijuana. Efter det så ljuger han ihop ett gott CV och hamnar på tågföretag, där han börjar jobba med en tidig IBM-dator för att typ så här schemalägga tågavgångar.
Gud vad tråkigt.
Ja, men han är väldigt bra på det. Han är, det, liksom, mm-hmm. det går super, super bra för honom. Fattar du hur gött det måste vara att komma in och typ så, vara bra på datorer vid den här tiden?
Alltså, verkligen.
Alltså, även nu kan man ju imponera en och annan. Inte jag, men jag ska säga jobb,
så här, men... Jag tänker typ så här, det är lite som... Eller okej, jag ska inte säga någonting. Det var inte. Fortsätt. Nej, men fortsätt. Jag kommer känna mig så dum när jag sagt det där, så att jag vill inte säga det.
Okej, vi tar det sen. Off the air. Men så han, det går ju väldigt bra med liksom, på det här jobbet. Men han har ett problem. Och det är att han är... alltså han är inte bara då intresserad och bra på datorer. Utan han är också intresserad, inte bra kanske, men på allt tyngre droger.
Okej.
Okay. Det blir en konstig formulering.
Det är
en konstig
talang att ha, men jag fattar.
Ja. Han har då upptäckt LSD. Han har börjat och har också börjat ta syra på jobbet. Så att han, det händer ganska ofta att han liksom... droppar syra innan han går till jobbet. Jag tror inte att det är den här mikrodoseringstrenden vi pratar om. Liksom.
Jag visste inte att det var en trend.
Jo, men det är en trend att man tar jättelite syra. Och sen så lever man sitt vanliga liv. Liksom.
Intressant.
Ingenting för dig, tror jag.
Alltså, det lät verkligen hemskt. Men, ja.
En dag testar han en annan hallucinogen drog på sin arbetsplats. Den heter DMT. Han tar en lina, DMT, och sen känner han inte av någonting. Så han bestämmer sig för att jag ska ta hela påsen. Så går det typ en timme och sen är han liksom okontaktbar. Alltså han fuckar upp alla tåg. Och han får total panik och han kan liksom, alltså, han slutar fungera totalt.
Det slutar med att han, hemskt, vad läskigt.
Han gömmer sig bakom en container. Det här är ingen person vi behöver tycka synd om, kan jag säga. Eller, det är klart att det är synd om honom för att hans pappa var ett as och så vidare. Men han gör a lot of shit. Alltså han är inte the good guy i den här historien. Men John är snart tillbaka på fötter. För att han börjar jobba som programmerare på NASA.
Mm-hmm.
Sen jobbar han på Univac, sen jobbar han på Xerox och typ så här, han är typ så här programmerare, jobbar typ med mjukvara. Alltså han håller på med massa liksom massa olika cool good computer things på massa olika tid. Så här, den typen av företag under 70-80-talet. Och i slutet av 80-talet så får John viruset Brain och blir helt uppslukad av liksom datavirus. Och hur det liksom kan komma att så här påverka i framtiden. Och han kodar då ett program som liksom slåss mot Brain. Och det är då ett av världens första antivirusprogram.
Okay.
Så han startar bolaget McAfee Associates. Och alltså, jag minns, när jag ser den här loggan så minns jag den från när jag var liten. Alltså det är typ, när man hade virusprogram på sin PC när man var liten, så var det, då hade man typ McAfee. Det var liksom jättevanligt typ. Och det är hans bolag. Ändå spännande. Det här bolaget kommer då, som sagt, alltså det blir ju väldigt tongivande. Och det blir det framför allt i samband med att det nya viruset Michelangelo kommer 1992. För att John använder det liksom för att så här, sprida allmän panik över virus.
Mm-hmm.
Så han skriver böcker, han gör intervjuer, han berättar för alla som vill lyssna att det här viruset kommer att drabba, alltså slå ut 5 miljoner datorer. Alltså så stora bolag kommer typ gå under på grund av det. Och man måste liksom skydda sig nu då. Så att det är ju tacksamt när man då är den personen som kommer säljer skyddet sen. Och den här rädslan bygger liksom McAfees, alltså bolagets, så här enorma framgång. På bara 6 månader så ökar intäkterna alltså 50 gånger.
Oj.
Alltså intäkterna blir 50 gånger större, så ska man säga. Och det här då trots att viruset bara typ drabbar så här några 10 000 datorer. Så det får inte alls den effekten som han då har liksom slagit i folk. Men folk har ju redan köpt virusprogrammet. Typ. Så bolaget börsnoteras och Johns andelar är plötsligt värda 80 miljoner dollar. På den här tiden, alltså 92. Och 2 år senare säljer han dem och han får 100 miljoner dollar. 1994. Jag har inte kollat upp vad det är i dagens pengar. Men det är sinnessjukt
mycket. Det måste vara så jävla mycket pengar.
Ja, och sen efter det så lämnar han liksom bolaget.
Okay.
Så nu är han bara a fucking rich guy.
Alltså jävlar.
Han, du vet, så här, startar lite olika bolag, driver något så här, startar något bolag som ägnar sig åt, vet, har någon så här chattfunktion som är väldigt tidig men inte slår. Han investerar lite olika bolag, han typ konsultar lite så här nya tech-startups i Silicon Valley, han typ föreläser, han gör lite olika saker. Men han gör också lite annat, kan man säga. Exempelvis så köper han en stor gård i Colorado och gör om den till typ en så här yogacenter. Och det verkar bli alltså ganska sektigt, kan man säga.
Oh,
inte
no.
Supersektigt, men typ ganska sektigt att han är liksom ändå ledaren typ. Han är ju också så här superrik, så att han typ, folk kan typ komma dit och bo gratis. Och han liksom bjuder på saker och sådär. Så att han får liksom ett följargäng, kan man säga. Och sen så blir han då ihop med en av sina följare, en ung kvinna som heter Jennifer Irvin. Och jag tror att han då inte längre är ihop med den här första kvinnan, som jag sa var hans student. Uppenbarligen så ser vi ett liksom tema redan här då. Så han bygger det här entouraget som Jennifer bland annat är med i. De följer typ efter honom lite varsom. Och de följer också efter honom när han kommer på en ny sport. Den heter aerotrekking. Alltså, det är en väldigt speciell sport. Den går ut på att man flyger små passagerarflygplan väldigt nära marken i öknen.
Alltså fan, vilken dum sport.
Ja, det kan man säga. Men den vill han hålla på med då. Så han köper typ en annan gård. Den här gången ligger den i New Mexico. Och den har en privat startbana för flygplan. Och där tar han då med sig några från det här yogagänget och flyttar dit. Men under finanskrisen 2008 så går det riktigt dåligt ekonomiskt för John. Han känns inte som en person som har gjort så smarta investeringar. Och under den här tiden går det uppenbarligen väldigt dåligt för alla. Sådär. Men han har själv påstått att han vid den här tiden bara var god för 4 miljoner dollar. Det är ju fortfarande sinnessjukt mycket. Men typ 13-14 år tidigare så hade han ändå fått en payout på 100 miljoner dollar. Det finns också typ att han senare har sagt att han bara hittade på att han hade så lite pengar, att han egentligen hade mycket mer pengar. Men oavsett så förlorar han skitmycket pengar. Och sen så får han mer problem, för under ett aerotrekking event så kraschar Johns brorson och hans passagerare, som jag inte hittat namn på, i sitt plan, och båda två dör.
Oj.
Och det blir inte problem för att det får liksom John att typ tvivla på sporten som han hittat på. Utan däremot så stämmer den här passagerarens familj honom på 5 miljoner dollar för hans liksom ansvar för deras familjemedlems död.
Det låter som en jävla dum sport.
Ja, det låter ju väldigt lite som en sport med. Det känns som att han typ såg en så Star Wars-scen. Du vet, då när de är i öknen. Och sen tänkte han så här, I could do that. Alltså han känns verkligen bara som en så här sinnebilden av en sån uttråkad, galen, rik person.
Absolut.
Men han vill ju då inte betala för den här, liksom. Han vill komma undan den här stämningen från den här familjen. Så att han bestämmer sig för att sälja av allt han äger i USA och flytta till Belize. Belize är ju ett litet land i Centralamerika som gränsar till Guatemala och Mexiko, men också har då lång kustlinje mot liksom Karibiska havet. Så en jävla paradis.
Alltså verkligen.
Det ser verkligen otroligt ut.
Det ser underbart ut.
Ja. Så han köper en jävla beachside property på ön Ambergris Cay i Belize. Och där bosätter han sig då tillsammans med, återigen, att han har tagit med sig ett gäng liksom. Freeloaders, hangarounds, och även då hans tjej Jennifer följer med. Tror hon är typ 28 vid det här laget. Så att hon var riktigt ung när de blev ihop. Och han påstår i vissa intervjuer att han är liksom ren vid det här laget. Att han inte dricker, att han inte tar droger. Jag vet inte.
Jag tror inte det.
Jag tror inte det. De verkar också leva ett riktigt så här stökigt liv på den här paradisen. Han har också gjort fruktansvärt många intervjuer och är liksom, alltså mycket typ att han ljuger om olika saker och sen säger så här, men jag ljög ju bara om det. Så att det är liksom lite svårt att veta vad som är vad typ. 2010 Så typ ett och ett halvt år kanske efter att de har kommit till Belize. Och då har John typ ägnat sig åt så här lite olika saker. Typ att han har haft en båttaxi. Han har typ haft något kaffekomp... Alltså du vet, han har liksom... Han har gjort lite vad som. Men nu träffar han en person som kommer få honom att slå in på en helt ny bana. Den här personen heter Allison Adonizio. Och hon är 31 år gammal. Och forskare i biologi på Harvard. Hon är bara på semester i Belize, men hon berättar då för John om sin forskning kring naturlig antibiotika. Och han blir eld och lågor. Så hon har då, eller och det liksom teamet hon är med i, har upptäckt en växt som växer i regnskogsklimat som har antibiotikaliknande funktioner typ. Mm-hmm. Hon tror att det kan finnas fler sådana här växter. Han gör det enda rätta. Han köper en gård. Han bygger ett labb. Hon säger upp sig från Harvard, flyttar till Belize, till den här gården, för då att försöka hitta vad media kommer att beskriva som herbal antibiotics.
Okej.
Så hon drar dit och han liksom är också där jättemycket. Problemet är att John har börjat bli paranoid.
Mm-hmm.
Han tror att alla är ute efter honom och bygger typ ett så här säkerhetsteam på den här gården bestående av olika gängmedlemmar. Han säger till journalister att han har träffat de här gängmedlemmarna för att de har försökt råna och döda honom. Men då har han liksom vänt dem och istället anställt dem. Det är så han har, alltså det är hans rekryteringsprocess kan man säga.
Ja.
Och så att han liksom blir allt mer paranoid och börjar bli, och hon tycker typ att det är jobbigt och han blir mer och mer kontrollerande och hon, du vet, det är liksom patrullerar vakter på det här området.
Okay.
Det verkar också som att han börjar fundera på om de verkligen ska hålla på med den här antibiotikagrejen utan att de kanske istället ska försöka hitta ett medel som kan boosta kvinnlig sexuell lust.
Mm-hmm.
Och jag skulle tro att det är någonting han har börjat tänka på eftersom han nu parallellt håller på då att bygga upp lite av ett harem runt sig av Belize. Och yeah. Det handlar om unga belisiska kvinnor, ofta mellan 17 och 25 år gamla. Ofta är de då sexarbetare som han liksom installerar i sina två bostäder och har dem där.
Mm.
Parallellt så verkar det som att han också tar allt mer droger. Så Allison, som alltså då är forskare vid Harvard, och har hamnat i den här situationen. Det är en vändning i hennes liv, kan man tänka sig. Hon börjar väl känna att den här situationen inte är toppen.
Men,
nej, jag vet. Man får ju djup panik av tanken på hela grejen. Mm. Men problemet är att när hon liksom börjar prata med honom att så här, jag kanske hade velat liksom lämna våran gemensamma business och åka hem typ. Då blir han hotfull. Och du vet så här, arg och läskig typ. Och en kväll så äter de middag tillsammans när hon plötsligt känner sig så här jättetrött och jätteyr liksom. Och hon somnar och vaknar till någon tid så här, under natten liksom. Och ser John stå naken framför henne. Innan hon så här slocknar igen typ.
Mm.
Och dagen efter är hon då övertygad om att hon har blivit drogad och att han har våldtagit henne. Och det slutar med att hon liksom ringer en kompis som också bor där, någon bekant, som typ eskorterar henne ut från den här gården och typ får ut henne därifrån och flyger henne hem till USA.
Fan vad läskigt.
Är det, ja, jag vet. Det är verkligen det är fruktansvärt läskigt alltihop. Och det är liksom allting kommer bara bli läskigare nu. För sen, alltså, John blir bara värre och värre. Han blir mer och mer isolerad. Han blir mer och mer paranoid. Och det som händer är att i takt med att han liksom eskalerar så följer de som har följt med honom dit, de drar. Även då Jennifer, och jag tror att de har varit tillsammans i, du vet, så här, 12 år vid det här laget. Men till slut då så känner hon väl att så här, nu är han bara galen och inte lika rik. Nej, men så hon drar. Nej, men han blir, och jag tror verkligen att han är, alltså att han blir läskigare liksom.
Mm.
Han bygger ett gäng småhus på den här gården där han inakkorderar en kvinna i varje hus. Mm. Eller ja, i många fall så är det typ flickor, för att det är liksom ganska ofta som de inte är myndiga liksom. Mm. Och det är uppenbarligen kvinnor han betalar för liksom. Så gården liksom patrulleras av beväpnade män.
Och fan vad läskigt var det där.
Ja, jag vet. Nej, jag tycker så synd om de här tjejerna. Alltså det är så jävla hemskt. Och han blir liksom, alltså han börjar Han blir obsessed vid att en grannby är ett sånt jävla kriminellt tillhåll. Mm-hmm. Att det är typ en smugglarstad, att det är en så här, det är typ ett stopp där man gör när man ska över till Mexiko med droger, att det begås så jävla jävla många mord där, att det liksom är drivet av gäng typ. Men och han blir helt obsessed för det här, att han liksom ska fixa det här. Men problemet är att det finns ingen polis i den här staden. Så John bygger en egen polisstation och anställer en polisstyrka. Men det som är intressant med det är att i den här byn, när typ journalister pratar med folk i byn, fattar de alltså ingenting. Nej. De vet inte vem han är. De bara, du vet, de som är så här byäldste, de bara, vi trodde typ att han skulle komma hit och introducera sig, men det har han inte gjort. De bara, ah, nej, men vi har ju lite problem med typ att folk slåss ibland och det var ju någon som typ stal en cykel. De har typ haft de som har bott där hela sina liv kan typ minnas ett eller två mord liksom. Och nu på, finns det plötsligt en polisstyrka liksom, som han då har rekryterat själv.
Så intressant, alltså vilken märklig människa.
Ja, han är väldigt speciell. Och att det blir lite som att han nu håller på att typ bygga en armé uppe i liksom Belize typ ödeland. I april 2012 stormar belisisk polis Johns gård i bergen och hittar John i säng med en 17-årig tjej som överallt beskrivs som hans flickvän. Man bara, that's not the case, men absolut. Och polisen är övertygad om att han producerar droger, mer specifikt metamfetamin, i det här labbet som finns på gården. Och jag tror att ganska mycket av det kommer från att så här, de bara, om man anställer kriminella gängmedlemmar för att patrullera en skåd beväpnade, då har man någonting att dölja. Men de hittar inga droger. Däremot hittar de 10 olagliga vapen. Så att han typ så här grips, tas med till häktet, men han släpps dagen efter och kommer liksom aldrig åtalas för någonting. Men däremot så eldar det ju på hans paranoia rejält.
Såklart.
Nu är han har fått bevis på att folk är ute efter honom liksom. Han är ju inte då. Han har kvar sitt hus i Ambergris Cay, den här ön, och han är ju inte superpopulär bland sina grannar.
Nej,
det kan man förstå.
Det kan man verkligen.
Alltså delvis för att det liksom pågår så jävla mycket skit där liksom. Han är då en galen person uppenbarligen, men också att han gillar ju typ att så här, skjuta med vapen väldigt mycket, så att de hör liksom vapenskott från hans bostad hela tiden och sådär. Och sen så har han också då
underbar granne.
Ja, han har också då 10-15 hundar som han låter liksom gå fritt i området. Och en av dem som störs är amerikanen Gregory Wyant Fall. Och Greg är då född 1960 och växer upp i O'Galley, kanske heter, i Florida. Tillsammans med sin mamma Eileen, pappa Arthur och syster Cynthia. Och Greg är typ en så äventyrslysten person som älskar att köra motorcykel och ägna sig åt racing. Han jagar, han seglar, han fiskar. Och han tar ofta typ med sig sin släkt och vänner på så här, sina sådana excursions. Liksom. Som ung är han med i flottan innan han bygger en karriär inom han bygger en karriär inom bygg. Och dessutom så startar han en smokehouse-restaurang på UFC's campus. Men mot slutet av sin karriär så har han han har tidigt insett hur man ska leva sitt liv. För nu ska vi se, det här är 2012. Och vad sa jag att han är? Jag sa att han är född 1960. Så det är inte, han är inte super...
Han är inte så gammal.
Han är inte så gammal, men han har redan då bestämt sig för att han ska bo på halvtid i Florida och på halvtid i Belize. Där han alltså har köpt ett hus på Ambergris Cay. En galen granne med vapen var nog typ inte vad han hade tänkt sig.
Nej.
Så han och John hamnar...
Man köper verkligen grisen i säcken när man köper en bostad.
Man köper, det är verkligen, verkligen sant. Och det är så jävla läskigt. Men så han och John, de bråkar mycket. Och till slut så polisanmäler Greg John för att typ så här, ha skjutit med vapen och typ betett sig illa. Det är inte med att han har varit rogue typ. Den 11 november 2012 kommer Gregs hushållerska Luara Tun till hans hus och får se honom ligga orörlig på golvet. Och under hans huvud så är det liksom en stor blodfläck.
Okay.
Han har blivit skjuten i bakhuvudet och har då dött på grund av sina, eller till följd av sina skador.
Mm.
Och när rättsläkaren kollar, liksom undersöker hans kropp, så kan man konstatera att han har också skador från en elpistol.
Okej. Okay.
Men det enda som saknas i huset är en laptop och en telefon. Det finns ingen så här sign of forced entry eller något sånt liksom. Mm. Och ganska snart då börjar man ju fundera på om John kan ha varit inblandad i det här. Eftersom man vet att de har en jättedålig relation och han är granne.
Mm.
De får då höra, polisen, att Johns hundar, som Greg alltså haft massor av problem med, dagen innan Greg har hittat stöd, har blivit sjuka.
Jaså.
Och John är övertygad om att de har blivit förgiftade. Men han har inte tagit med sig dem till veterinären, utan,
nej,
triggervarning, hund, hemskt. Han har då skjutit sina hundar.
Nej.
Och sen har han liksom svurit att han, så här, ja, att han ska typ hämnas den som har gjort det här mot dem liksom.
Alltså. Mm.
Och det vet jag har sett på vissa ställen, så är det verkligen så här, vissa vittnen säger verkligen så här, de blev förgiftade, medan andra säger så här, vi är typ inte så säkra på att de blev förgiftade, eller utan att han bara fick typ en knäpp liksom. Mm-hmm. Men de vet inte, polisen får inte höra Johns historia om vad det är som har hänt. För när han har hört dem var på väg, alltså hört polisen var på väg till honom liksom, så hoppar han ner i en grop och sätter en kartong över huvudet. Och sen står han där tills de har åkt.
Men gud.
Alltså, är det inte ett otroligt sätt att, jo, komma undan?
Alltså 100%.
Och sen så lämnar han landet.
Men gud.
Men det man hittar senare är bevis för att han då har betalat en person från sitt så här säkerhetsgäng $5,000 samma dag som Greg har hittat stöd. Och en annan person från hans säkerhetsteam vittnar om att han har hämtat den här personen med bil precis vid Gregs hus, typ efter att det här liksom mordet kan ha begåtts då.
Mm-hmm.
Men som sagt, John McAfee är long gone. Han drar till Guatemala för att gömma sig undan polisen. Och han gör ju det liksom i hemlighet, han är på flykt. Men han är så jävla typ kåt på att vara med i media. Och media är också, liksom så snubbig media också, väldigt inne på att få prata med honom. Så att två Vice-journalister åker och möter upp honom i Guatemala och publicerar en artikel därifrån.
Men gud.
Och de lägger upp en bild. Och det de inte vet är att den här bilden är liksom geotaggad. Den går att spåra. Som alltså man, de råkar liksom avslöja vart John McAfee befinner sig. Så han grips.
Nej.
Och han grips för att på olaglig väg tagit sig in i Guatemala. Och det är typ någonting han har skrutit om själv i artiklar, att han gjorde det. Så det är ju bara att plocka honom liksom.
Ja.
Och han inväntar då utvisning till Belize. Men i Belize så pågår, alltså där är man lite förvirrad, för han har inte begärts ut, alltså man vill inte ha honom.
Nej.
Han är inte åtalad, han är egentligen inte misstänkt, alltså de vill prata med honom, men de har liksom inte begärt honom häktad. Alltså han är liksom inte häktad i sin frånvaro eller något sånt liksom. Så nej, typ Belize premiärminister beskriver honom som paranoid och citat bonkers. men hur som helst så sitter han då liksom häktad, eller han sitter gripen i Guatemala. Och för i fängelset så fejkar John inte en utan två hjärtattacker. Och får därför istället åka hem till USA.
Mm-hmm.
Och John har då aldrig åtalats för mordet på Gregory Fall. Utan det har blivit en så här helt, alltså på ett jättesorgligt och helt galet sätt, lite grann blivit typ en parentes i hans jättekonstiga historia.
Mm-hmm.
Det är liksom trots att han 2018 bedöms, alltså anses vara juridiskt ansvarig för Gregs död i, du vet, en sån civilrätt i USA liksom, som då Gregs familj driver liksom. Så att han har bedömts vara ansvarig för hans död i en domstol. Men han har liksom inte, alltså det är ju en annan sorts process liksom.
Ja, ja.
Och i en dokumentär som kom ut 2016 som heter Gringo, The Dangerous Life of John McAfee, pekas han ut som den ansvariga för mordet på Greg, men också ett tillmord på en man som heter David Middleton. Han är från Belize och han hittas mördad efter att John har fått för sig att David vill råna honom. Mm-hmm. Och det är också i samband med den här dokumentären som den här våldtäkten på Allison först berättas om.
Aha.
Så hon är med då. Hon har liksom inte, hon har inte berättat innan, utan hon har berättat att han har blivit allt mer obehaglig och sen har hon till slut varit tvungen att fly. Men hon har inte berättat det här då liksom.
Nej.
John har inte direkt varit liksom lugn och fin efter de här händelserna, utan han har fortsatt att dra så här rejält med uppmärksamhet till sig. Han har gjort allt från att åka fast för att ha kört full och typ haft olagliga vapen när han har varit påverkad, till att typ vara så här, han har typ varit lite som en, han har varit väldigt outspoken om kryptovalutor. Mm-hmm. Och han har liksom varit, jag skulle säga att du vet, lite så som en som man liksom använder influencers i allmänhet för produkter, har han typ varit för kryptovalutor. Så man har kunnat betala honom pengar för att han ska prata om en viss kryptovaluta, för då har det värdet liksom gått i taket typ.
Men
så han är liksom som en cryptocurrency influencer.
Vad
lite grann. Han både 2016 och 2020 så har han försökt run for president.
Skämtar du?
Han är en väldigt liksom han är extremt uttalad libertarian.
Mm-hmm.
Och har då försökt bli, alltså det libertarianpartiets presidentkandidat i USA. Både då i höstas och 2016.
Intressant.
Och typ att så här, det gick inte tillräckligt dåligt. Eller förstår du vad jag menar? Att det liksom så här, det var inte man bara, ja, men John fick inga röster. Utan han har liksom blivit som en så här, du vet, lite kooky men typ rolig figur.
Mm-hmm.
Att han liksom ses som nästan lite skön, känns det som, i vissa då vissa dumma kretsar. Han har då förstås också bestämt sig för att skatt är olagligt och inte betalat någon på många, många år. Och förstås också då skrutit om det. Så därför så bosätter han sig på en båt tillsammans med sitt entourage och håller sig då på internationella vatten.
Min gud.
Så att han liksom organiserar sin presidentkampanj i höstas från en yacht som han kör runt på och liksom internationella vatten på.
Men vad sjukt.
Han håller fortfarande på liksom med grejer. Och, men i oktober 2020 så greps han när han gick i land i Spanien.
Mm-hmm.
För att han då inte har betalat skatt. Och amerikanska Skatteverket angav att han ska ha tjänat 23 miljoner dollar utan att skatta för dem.
Åh, jäklar.
Och den 5 mars i år, så för typ 25 dagar sedan eller någonting, lite mer, så åtalades han också för att ägnat sig åt så här schemes som höjde och sänkte värdet på olika kryptovalutor. Och typ också så här, folk runt omkring honom och sånt har också, det kom typ en ny artikel så här för några dagar sedan som handlar typ om att hans bodyguard är liksom så här, pled not guilty to a cryptocurrency scheme. Så han håller liksom jättemycket fortfarande på. Men nu sitter han alltså fängslad i Spanien och inväntar utlämning till USA.
Men gud.
Är det här den konstigaste historien som du har hört på länge?
Alltså verkligen. Det var typ för mycket att ta in nästan.
Och att det är så konstigt att det är den här snubben som gjorde de här virusgrejerna som man liksom hade när man var liten.
Jättekonstigt.
Jag kan säga att numera McAfee köptes upp. Och de använde hans namn till en början. Men typ att de, just det glömde jag säga. Han släppte också ett filmklipp som han la upp på sin YouTube-kanal. Som hade titeln typ How to Uninstall McAfee Security. Där han gav sig på att liksom avinstallera sin egen hård med mjukvara. Samtidigt som han blev avklädd av olika lättklädda kvinnor och snortade ett vitt pulver.
Uh-oh.
Och så han är en rakt upp och ner galen person. Just det, men det kan jag också i och för sig säga. Exakt, så samtidigt som att hela den här, liksom, när allting med honom ballade ur totalt, så ville ju då inte man behålla hans namn på liksom, just de här antivirusprodukterna. Vänta, jag ska hitta. Just det, Intel köpte McAfee. Och till slut då, i januari 2014, det är ändå 2 år efter att han anklagades för ett mord, vilket också är grovt, så bestämmer man då att alla McAfee-produkter ska istället heta Intel Security. Och då säger han så här. Själv alltså. I am now everlastingly grateful to Intel for freeing me from this terrible association with the worst software on the planet. Som sagt, en galen person.
Där ägde han dem.
Ja, men också sig själv. Jag har då läst en long read på The Wired som heter, med rubriken John McAfee fled to police but he couldn't escape himself. Den är skriven av Joshua Davis. Och den är skriven typ samtidigt som Gizmodo också publicerade en long read som har rubriken Secret Schemes and Lots of Guns Inside John McAfee's Heart of Darkness. Den är skriven av Jeff Weiss. De är från typ 2012-2013, så de är liksom lite äldre. Men sen så uppdaterar också Gizmodo om det här mordet på Gregory Fall. Sen är det en artikel om domslutet i civilrätten från The Register. Jag vet inte vem som har skrivit den. Michael Selenko på The Verge har skrivit om den här dokumentären Gringo. Och sen så har jag också läst Gregory Falls minnesruna på legacy.com, och sen har jag lyssnat på avsnitt 68 på den Nothing Rhymes with Murder, och sen har jag förstås också läst John McAfees Wikipedia-sida.
Intressant.
Åh, gud, jag blir helt slut.
Jag förstår det, men det var väldigt spännande.
Ett konstigt fall. Vilka konstiga fall vi gjorde den här veckan, hörru.
Verkligen.
Ja, ovanligt.
Something's up.
Verkligen. Tack för att ni har lyssnat. På oss.
Tack, vi hörs nästa vecka igen.
Och då kan vi komma ihåg att nästa vecka så släpps vi alltså på Podplay-appen på onsdagar och på alla andra appar på torsdagar.
Exakt, och ha en glad påsk.
Men gud, glad påsk! En underbar högtid! Hej då!